Nu har det nöjet och glädjen att få lämna ordet till professor Karl-Allan Moberg. Vi firar idag 50-årsminnet av den första svenska riksspelmansstämman som hölls här på Skansen den 6-8 augusti 1910. Den hade föregåtts av ett intensivt förberedelsearbete, dels i form av hundratals spelmanstävlingar av mera lokal prägel, allt sedan Anders Zorns berömda initiativ till uppvisningen i Gesunda år 1906. Dels genom upptäcknings- och forskningsarbete rörande folkmusiken i olika landsändar, något som hade påbörjats redan på 1800-talet men särskilt målmedvetet och intensivt bedrivits under detta sekels första decennium. Riksspelmansstämman på Skansen blev på detta sätt liksom en sammanfattning av det resultat som man dittills hade vunnit. Den ville, som det heter i programbokens förord, framlägga värdet av svensk folkmusik och den säregna konst med vilken våra spelmän sitter inne. Stämman 1910 blev också förvisso en mäktig manifestation av gammal högklassisk svensk spelmanskonst efter ett strängt och sakkunnigt urval hade inbjudan utgått till ett 75-tal spelmän från Sveriges alla landskap. Av dem hade cirka 65 kunnat komma, vilka lät höra sig på ko och bockhorn, fiol och klarinett, nyckelharpa och träpipa, spillopipa som den ju heter. Repertoaren omfattade vall- och gånglåtar, brudmarscher och skänklåtar, polskor och valser, kadriller, angleser och även den norska dansen halling som hade trängt in i det västsvenska landskapet. Bland dem som ställde upp på Skansenstämman märks ju, som vi vet, många av de in i våra dagar vitt berömda storspelmännen. Carl Lorentzon och Olle Andersson från Skåne, August Fredin från Gotland, August Bolin från Uppland, Hök Olof Andersson, Hjort Anders Olsson och Olof Tillman från Dalarna, Pelle Chenell och Jon-Erik Öst från Hälsingland, Bengt Bixo från Jämtland med sin repertoar från den legendariske Lappnisch, A. Sundin från Medelpad, för att blott nämna några namn. Men jag vill gärna också tillfoga namnen på de två kvinnor i deltagarlistan. Maria Solberg från Bohuslän, som året förut blivit första pristagare på fiol vid spelmanstävlingarna i Lyckorna. Och den skickliga hornblåserskan Ris Kerstin Persdotter från Rättvik, som två år tidigare hade vunnit första pris i Mora. De flesta av dessa 1940 års män och kvinnor har gått bort, men några har vi ibland oss, som ni vet. Eldsjälen bakom det omfattande företaget var dåvarande stadsnotarien i Lund, sedermera revisionssekreterare Nils Andersson, som sedan något år tillbaka vid sin sida hade den unge skånske spelmannen Olof Andersson. Och det blev, som vi vet, denne som vid Nils Anderssons förtidiga bortgång 1921 skulle föra hans planer vidare. Den organisation som gav stöd åt verksamheten var Folkmusikkommissionen med målarprinsen Eugen som förståelsefull ordförande och Nordiska museets dåvarande styresman Bernhard Salin som en av ledamöterna. Folkmusikkommissionen i sin tur hade tillsatts ett par år tidigare för att på sitt område utöva en verksamhet som liknade det vid universiteten omhuldade landsmålsföreningarna. Alla hade det gemensamt att de ville i en tid av djupgående omgestaltning av landsbygdens liv taga vara på allt sådant som varit genuint uttryck för bygdens liv i helg och söcken, men nu hotades av glömska och förintelse. Så ser vi då hur ett kulturmönster allt tydligare avtecknar sig i myllret av gestalter kring denna första riksspelmans stämma. Hur en idé besjälat dessa entusiaster som offrat sin kraft på upptäcknings- och forskningsarbete och organisation. Dessa spelmän som lyssnande lärt av sina föregångare det tonande arvet för att föra det vidare och som underkastat sig resors ovana mödor och utsatt sig för det offentliga uppträdandets nervpåfrestande ögonblick för att låta andra ta del av deras säregna konst. Även den bortskymda och glömda folkmusiken skulle bli en nationell angelägenhet i Arthur Hazelius anda. Ej endast som material för en vetenskaplig utforskning utan också som folklig egendom. I det på Nordiska museet och Skansen återupplivade folklivsscenerna och miljöbilderna skulle också allmogelåtarna tona, ge de tysta föremålen stämma, men också samtidigt av dem få sin yttersta förklaring. Ty även låtarna var bruksföremål, hemslöjd, nyttokonst. I dessa miljöer uppenbarades deras väsen på ett helt annat sätt än då det helt artificiellt framställdes i bearbetad form i konsertsalarna som vid Richard Rybäcks berömda aftonunderhållningar med nordisk folkmusik på 1840-talet och senare. Ja, man hoppades också på att denna allmogemusik skulle kunna utgöra den musikaliska groningsgrunden för en svensk konstmusik på ett annat och förnämligare sätt än genom det på 1800-talets slut grasserande harmoniserade utgåvorna. Faktiskt hade en av de prisdomare som fungerade vid spelmanstävlingarna, en av dem som stod den inre kretsen nära, redan uppvisat ett verk som tydde på att denna väg för den svenska tonkonsten var framkomlig. Hugo Alfvén, den helt nyligen bortgångne mästaren, hade några år tidigare, 1904, som ung violinist i hovkapellet skrivit sin midsommarvaka, den numera över hela jordklotet spridda rapsodin på svenska folkvisor och låtar. Det första verket i en lång rad av konstmusikaliska bearbetningar, arrangemang, variationer och rapsodier på svensk folkmusik, där de flesta svenska tonsättare varit verksamma. Man kan erinra om Oskar Lindberg och Kurt Atterberg. Var står vi idag? Ingen som varit med om gårdagens och dagens väldiga mönstring av spelmän och låtrepertoar kan tveka om svaret. Folkmusiken har blivit en folkrörelse som inte kan tänkas bort ur svenskt musikliv. Vi ärar och respekterar det arbete som tog sig ett så imposant uttryck i 1910 års stämma på Skansen. Den har givit oss en plattform att stå på både i fråga om forskning och praxis. Vid sidan av Geijer Afzelius svenska folkvisor 1814-17 står det av Olof Andersson redigerade banden med svenska låtar utgivna 1922-40. Som ett oförstörbart monument över svensk allmogekonst på musikens område från de två sista århundradena. Men även folkmusiken undergår en ständig förändring om den verkligen lever. Den anpassar sig enligt fortfarande på det hela taget hemliga lagar efter den aktuella samhällssituationen, så som den alltid har gjort. På samma sätt som vårt tungomål genomgått och ständigt genomgår en oupphörlig omvandling. Vi ska inte hindra, och vi kan inte hindra, denna fortgående omformning. Men vi är skyldiga att se till att ändamålsenlighet, organisk växt, smak och svensk stil förblir ledstjärnor även i dagens situation, så som våra föregångsmän i en allvarlig stund gjorde för ett halvt sekel sedan, då de genomförde en sanering och ett räddningsarbete som har varit till fromma för hela vår svenska musikkultur.